Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Rickard Grip. Rickard Grip, välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så jättemycket.
Född i Tiap, 39 år, började åka skidor i Månkarbo IF. Flyttade sen till skidgymnasiet i Järpen, där du som aktiv kom fyra i JSM 98. Startade tidigt din coaching- och tränarresa. Blev tränare på samma skola som du gått på Järpens skidgymnasium. Blev sen en av de assisterande tränarna för Sverige under OS i Vancouver 2010. Som var väldigt framgångsrikt för Sverige med tre OS-guld. Tränare sen för damlandslaget och sen då förbundskapten för både herr och dam under väldigt många framgångsrika år. Landslagschef för svensk längdåkning för junior- och A-landslagen. En liten sväng på SOK för att nu då bli nyutsedd generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet. Stämde denna resan?
Den stämmer alldeles utmärkt.
Härligt, Rickard. Och under din tid som coach och ledare tog Sverige massor med OS och VM-medaljer. Exempelvis Sochi OS 2014 tog Sverige lika många medaljer som Norge i längd och kom tvåa i medaljligan. Bland annat minns vi segrar i båda stafetterna, fyra silver. Hemma-VM i Falun 2015 tog Sverige 9 medaljer, massor utav världscupsegrar och utsedd till årets idrottsledare 2015. Det känns bra att titta tillbaka till vad du har åstadkommit för svensk skidåkning, Rickard.
Ja, absolut. Det är nästan som man inte riktigt... Man förstår inte det när man är uppe i det. Och jag har väl lite svårt att sätta det faktiskt i perspektiv även så här nu efteråt. Men...
Det är kul att ändå konstatera att det gick väldigt bra. Sen såklart så är det
absolut
många som är inblandade i en sån här härlig resa.
Ja, men så är det. Och sen, men det jag tycker är lite fascinerande, det är mycket lättare att sätta det i perspektiv till när andra gör och då lyckas jag själv inse liksom känna en oerhört stolt över att varit en del av det. Mm.
Och när man är inne i bubblan så tänker man nästan bara på nästa träning, nästa tävling hela tiden.
Verkligen.
Mm. Vi ska ju prata mest om ledar och tränar och coachingdelar här. Vi kommer in lite grann på en del saker som är lite utanför ämnet, men vi tangerar det. Om vi börjar titta på dina förebilder som ledare och varför det är dina förebilder. Har du några bra exempel på det?
Absolut. Den största förebilden för mig är ju Pekka Eriksson. Han var min tränare under åren på skidgymnasiet och han var en av dem som nästan har varit med från tidernas begynnelse när skolan startade 72. Och han var den som fick in mig på ledargärningen på skolan, eller tränargärningen där. Jag är 80-talist, jag minns ju såklart Bengans Boys. Jag gillade Bengan utifrån det att han verkligen lät som spelarna får vara en del av prestationen hela vägen. Och det är någonting som jag har känt, det fastnade hos mig. Jag var inte alls gammal när de hade sin peak, men det har ändå fastnat i mitt sinne och det är någonting som jag haft med mig också.
Mm. Det är rätt så kul för att det är väldigt många ledare inom olika gebit, både sport och utanför idrottens värld, som har Bengan Johansson som förebild, mycket bland annat just på grund av det ledarskapet och den delaktigheten där. Janne Andersson är ju en annan sån fotbollslandslagets förbundskapten som tänker på samma sätt. Finns det någon mer som du känner när du tittar tillbaks?
Ja, en annan person som har betytt mycket, som jag har lärt känna väldigt mycket nära, det är Lennart Bernström heter han. Mm. Och han har varit förbundskapten för boxningslandslaget under en väldigt lång tid och han är det även nu. Mm. Och ska leda svenska boxarna till OS i Tokyo nästa år då. Det är en person som också har trollbundit mig, framförallt utifrån förmågan att det är en individuell idrott. Extrema ytterligheter i personligheter som man på något sätt ändå ska väva in till en grupp för att kunna vara tillsammans och att man ska träna ihop och man ska utvecklas tillsammans och prestera ihop även fast individuella idrotter. Mm. Det är någonting som också har inspirerat mig och bidragit väldigt mycket till mig. Just den här förmågan att kunna ha en grupp individer som är väldigt individualister men ändå få dem till att se nyttan och vinningen av att man faktiskt är ett lag, ett team som jobbar tillsammans på resan fram.
Och jag kan förstå att där finns det väldigt många tydliga likheter och kopplingar mellan boxning och skidåkning såklart. Vi kommer in väldigt, väldigt mycket på det temat sen, lite senare här under samtalet. Om vi börjar med din ledarresa utifrån hur du tänkte att man skulle jobba som tränare, ledare, coach när du startade att jobba på Järpen som tränare för första gången fram tills nu i din roll som generalsekreterare på Skidskytteförbundet. Hur har din syn och dina tankar kring din ledarfilosofi utvecklats under hela denna resan?
Från första början så egentligen det som alltid har funnits med för mig, det är någonstans ändå det här att ha en delaktighet i den verksamhet man har. Ingen är ensam stark i min värld. Mm. Utan det handlar om att få med sig allihopa. Och jag har alltid brunnit för att försöka engagera andra personer. Och vara med och få driva dem i deras utveckling. Och jag upplever ju åren på skidgymnasiet som extremt värdefulla. För där lärde man sig verkligen att utveckla ungdomar. Alltså 16-20 år, det är ju någonstans där man sätter en väldigt stor del av prägen på hur man sin fortsatta vuxna resa. Och jag tror att det känner jag själv att det har ju också satt en stor prägel på mig under mina 4 år där. Och det har jag verkligen tagit med mig vidare. Att det är inte bara idrotten utan det är ju människan som på något sätt ska utvecklas i en helhet. Mm. Där givetvis idrotten är väldigt viktig.
Inom det gebitet så att säga, delaktighet och samspel, finns det någonting som man kan utveckla ytterligare i ett sådant resonemang där du känner att du tycker någonting nu som du inte tyckte tidigare på grund av det du har varit med om under denna resan?
Framförallt så i början är det är ju på något man vill ju på något sätt känna att man är betydelsefull och att man är en del av en verksamhet eller en del av kanske ett träningsupplägg. Men ju mer man är i det här, ju tryggare blir man och ju tryggare man blir, ju lättare upplever jag det, i alla fall för min del, att öppna upp, att låta andra få komma med tydliga inspel och att man inte behöver vara den som alltid har sista ordet, utan att man ser till en helhet. Och för mig är ju verkligen det en tydlig del i min resa. Att från att man kanske var väldigt bestämd på sig i detaljnivå till att faktiskt inse att vad är min största uppgift? Jo, men det är ju någonstans att fånga hängivenheten hos både de aktiva men även hos ledare. Och då ibland så är det väldigt viktigt att låta dem få känna att det är de som äger frågor. Och det tycker jag har varit en stor del i min utveckling. Mm, mm.
Väldigt spännande. Det är väldigt många ledare i många olika idrotter som har gått ungefär den resan och fått den synen på ledarskapet under resans gång, så att säga. Om vi pratar om ord som ledstjärnor eller värdegrunder, kan du känna att du har några sådana väldigt tydliga delar i ditt ledarskap som du har arbetat fram under de här åren?
Jag brukar prata faktiskt om fyra byggstenar, och det är väl lite samma sak. Och det är ju delaktighet, det är för mig AO. Sen också att personer i organisationen eller runt organisationen känner en tillhörighet till den här verksamheten. Då kan man ju diskutera vad är skillnaden, men för mig är det en viss skillnad, för att du kan vara delaktig, och vissa är ju delaktiga i olika nivåer, men sen har man också man ska känna att man tillhör en verksamhet. Och jag har såna tydliga bra exempel på det. Fortfarande med upplevt. Och, tar vi Sochi som ett exempel. Vi hade en osteopat från Australien som är skidåkare i grunden, Leon Spiller. Han kom till Sverige för att åka skidor själv. Han blev engagerad i landslagets verksamhet och oerhört uppskattad. Han hade sin kompetens just runt behandlingar och bänken där han jobbade, men även en oerhört hög social förmåga som kunde vara med och bidra till när du på något sätt ibland kunde ta på spänningen inför ett mästerskap, så fanns han där som en person som kunde men klä av liksom den här kanske attention som fanns där på ett fantastiskt bra sätt. Så han bidrog på flera delar för mig. Mm. Men när vi satt oss på charterplanet i Zürich och skulle flyga till Sochi för att få uppleva OS, det är absolut det största som jag anser man kan uppleva som idrottare och idrottsledare. Så samtidigt så gav jag honom en nyckel till en blågul karavellbuss och sa att kör försiktigt hem till Sverige. Efter herrarnas stafett så fick jag ett sms där han skrev att han kände verkligen att han hade bidragit och att han tillhörde de framgångarna som var borta i Ryssland. Det gör att jag får gåshud än idag faktiskt.
Ja, men det är härligt, och det är väl den typen av återkopplingar är ju minst lika goda minnen och känslor, positiva känslor, som kanske en prisutdelning för en segrare och så vidare, när man ser det lite, med lite perspektiv på.
Verkligen, det har varit det är helt fantastiskt, för det är det som någonstans ger en drivkraften och motivationen till att ta alla de här tuffa arbetstimmarna där på vägen själv också, så det har varit magiskt. Ja, utöver det så respekt och glädje och engagemang, det är för mig helt avgörande. Och tittar vi på just respekten, så är det väldigt viktigt att man respekterar att man har olika arbetsuppgifter, och man tillåter faktiskt att varje person ska få göra sitt arbete, så att man inte är inne och springer på varandras områden. Likväl som att man måste också ha respekt för att vi är olika, och tittar man som för Englandslaget där vi kanske hade 140 restart tillsammans. Vissa år när det är OS, så då delar man ju säng med kollegan mer än man kanske gör med sin familj. Och då gäller det verkligen att få en förståelse för att vi är olika, och det behöver inte vara negativt, utan det kan till och med vara positivt, och det är det som gör att det blir produktivitet. Att kunna ha en respekt för just varandra och varandras olikheter är väldigt viktigt.
Delaktighet, tillhörighet, respekt och glädje, det är fyra fantastiskt bra värdegrunder. Jag tror glädjen, den tror jag, den är väldigt, väldigt många också som lyfter fram. Och det är också min erfarenhet som fotbollstränare, att en glad fotbollsspelare presterar alltid mycket bättre än en ledsen eller bekymrad eller sur fotbollsspelare. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och det tror jag, det kan man också överföra i näringslivet. En glad medarbetare gör ett bättre arbete än en sur medarbetare. Det är väldigt, väldigt tydligt. Vi går vidare kring det här som är så intressant när man då är i en väldigt hög position som ledare, coach, tränare, exempelvis en förbundskapten. Då är man ju också ledare för de andra ledarna, lika mycket som man är ledare för de aktiva. Kan du ta lite grann det på ett enkelt sätt, förklara de här olika tränar-ledarfunktionerna som finns med runt ett skidlandslag?
Ja, man kan säga så att förbundskaptenen är, ja, förbundskapten, eller om du vill kalla det för landslagschef. För mig skulle jag säga att det är lite samma sak egentligen. Det är bara på olika sätt att benämna en titel på idag. Sen har man landslagstränare, och det är tränarna som är de som håller i träningen då, för de aktiva. Och i vissa
in, då finns det olika tränare på både sprint och så att säga vanligt. Finns det olika tränare för skate och klassisk dam här? Hur många tränare har man i en organisation?
Under de år jag jobbat så var det 4 tränare, varav 2 stycken var riktade mot dam och 2 stycken mot herr. Mm. Sen var det ingen uppdelning mellan sprint och distans egentligen, utan där jobbade man gränsöverskridande då, från på damsidan och på herrsidan. Utöver det här så finns det ju en del som har personliga tränare på hemmaplan. Då. Mm. Mm. De är ju inte kopplade till landslagets verksamhet i den benämningen, mer än att de hjälper de här aktiva på hemmaplan, och tränarna för landslaget har ju en dialog med hemmatränarna.
Mm. Vi kommer in på det lite senare också. Om vi fortsätter hålla oss till landslaget. När du som förbundskapten tillsammans med några andra kan tänka mig ska bygga ett team som ska jobba under ett år, exempelvis ett OS-år tillsammans, och som du själv sa, man är kanske tillsammans med det här ledargänget mer än vad man träffar sin familj. Vilka egenskaper tycker du är viktiga att de här ledarna har, och hur tänker du eller ni när ni formerar en sån ledarstab?
Jag kommer ihåg när det var april 2013. Jag fick den här förmånen att få bli förbundskapten för både herrar och damer. Jag blev också intalad att det var en förmån att få starta med ett blankt papper. Mm. Jag är oerhört engagerad och driven. Men jag insåg också ganska fort vilken utmaning det var att kunna bygga hela det här teamet som faktiskt skulle vara med på den här resan. För om vi hade ungefär 10 månader på oss till OS skulle vara i Sochi. Och det jag gjorde var också att prata med de aktiva, och det man kommer till är ju glädje och engagemang var ju väldigt, väldigt viktigt. För mig så när vi satte det här teamet så var ju personkemin, att man någonstans hade en övergripande grundsyn på både träning och ledarskap, hur det skulle bedrivas. Mm. Det var väldigt viktigt för mig. Mm. Sen kan man då ibland diskutera, ja men handlar det om att man ska ha med sig sina kompisar då på resan? Mm. Nej, det ska jag inte säga att det är kompisarna per automatik. Däremot så är det ju väldigt lätt att man blir väldigt goda vänner när man lever så tätt in på varandra och man stöter och blöter så mycket saker. Mm. Det som är viktigt och som jag värdesätter väldigt högt och som var en väldigt tydlig fråga som vi hade med oss hela tiden, det var hur vill vi bli uppfattade av vår omgivning? Mm. Det satte ju snarare liksom, strukturen för hur vi förhöll oss utåt mot vår omgivning. Sen när vi hade stängda dörrar och bomma igen fönsterna, men då kunde det vara väldigt högt i tak och vara väldigt heta diskussioner. Men för mig var det väldigt viktigt att vi ska stå enade. Och jag vet också att det var flera aktiva som uttryckligen sa också efter OS att en del av den här fantastiska resan som vi gjorde mot Sochi var just det, att de kände hur vi liksom gav varandra energi och hur vi trivdes tillsammans. Mm. Så det tror jag vi lyckades väldigt bra med då. Mm.
Och då kan man även fatta, man ser ett medicinskt team med läkare, med sjukgymnaster, med massörer och så vidare som också såklart ingår i ett sånt gäng, att de står för samma fundament utifrån ett ledarskap och teambildningstänk.
Absolut. Mm. Det medicinska, och sen har du ju en annan väldigt, väldigt stor del i ett längdlandslag som inte ens har pratat om än, och det är ju Valla teamet.
Valla inget, jo. Mm.
Och det är ju också väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och som du säger, här handlar det om att man har ju som på någon, man hamnar ju att du har ett tränarteam, du har ett medicinskt team och du har ett Valla-team. Mm. Men alla går ju under samma organisation, så alla ska ju drivas åt samma mål. Mm. Och det var väldigt viktigt, och vi hade ju en del träffar, dels genom SOK men också där vi hade egna för att prata om de här sakerna, för att vi verkligen skulle vara sammansvetsade och veta vart vi hade varann och hur vi skulle förhålla oss varann i olika saker.
Och då är vi naturligt inne på nästa ämne, hur du tänker och hur ni jobbar med att skapa den lagandan och arbetsglädjen inom ledarteamet. Kan du utveckla ytterligare lite grann?
För mig är det små saker som är det viktiga i det stora hela. Jag var väldigt noggrann med att markera uppskattningen till de här personerna som faktiskt var med och bidrog väldigt mycket. Och man brukar prata om att elitidrottskvinnor och män försakar väldigt mycket under sina karriärer. Men det ska man också vara medveten om, att det gör ju faktiskt kanske även omgivningen, givetvis självvalt. Mm. Men jag tror att det är viktigt att kunna påvisa sådana här saker i det enkla. Mm. Genom att prata om det i grupp, att man uppskattar det engagemang och den tid de lägger ner. Sen, som sagt, jobba i olika frågeställningar där folk får vara med och bidra med sina synpunkter, som jag sa, hur vi ska jobba, hur vi ska förhålla oss till varann, och ha lite coachträffar när man samlar hela gruppen, och framförallt inte bara i skarpa lägen. Mm. Mm. Det var viktigt för mig.
Hade ni tid eller möjlighet att göra någonting så att säga med ledarteamet som inte alls hade med skidåkning att göra, som kan vara en bidragande orsak till att ytterligare stärka ett ledarteam?
Vi hade som en tradition att vi alltid hade en kick-off där vi gjorde, dels så berättar man lite grann om planeringen för säsongen. Alla är ju inte helårsanställda, utan vissa är ju anställda bara vinterhalvåret. Då har ju en del andra liksom bakat och knådat planeringen liksom, och den är liksom satt. Mm. Då hade vi genomgång av det och lite grann målsättning, och tränarna berättade lite grann om vad har de jobbat med, de aktiva under sommaren, och alla de engagerade, framförallt vallarna då, som inte var med på kanske fullt ut under sommaren, fick veta vilken aktiv är det som har tagit stora steg och så vidare. Mm. Och då försökte vi också göra andra saker som inte hade med idrotten att göra, för att verkligen svetsa samman gruppen. Mm. Jag kommer så väl ihåg från ett av de här tillfällena när två av dem insåg att vi har ju båda jättestort intresse för fågelhundar. Mm. Då byggde de ett band med varandra, och försöka hitta såna här saker, det tror jag är väldigt viktigt för att öka förståelsen för varandra och varandras personligheter.
Jag kan bara instämma, jag tycker det är en otroligt viktig del som man har som ledare, just det här med, som man i England brukar man säga i fotbollen, teambuilding for the staff, och det kan vara på många olika sätt, och det tror jag är en jätteviktig del i ens ledares roll. Vi har varit inne lite grann på Vallagänget, och det är ju lite grann sådär som man känner att det måste vara ett väldigt otacksamt jobb att vara vallare. Därför att det blir mest en medial fokus på dem när det har gått dåligt. Och det är ju väldigt, väldigt ofta, det går väldigt bra också. Och då är det ju oftast då att åkaren kommer såklart i centrum. Någon gång, enstaka gång kan det bli fokus på att man hade kanonskid och så vidare. Men oftast är det väl mer fokus på Vallagänget när man har gjort något, när det där har gått mindre bra då. Hur coachar man ett Vallagäng som förbundskapten?
Först och främst hade jag ju förmånen att få ha en fantastisk vallachef i Urban Nilsson, som var fenomenal på att få ihop sitt team. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att jag gjorde, efter varje tävling som jag var med, så gick jag in till samtliga arbetsplatser i lastbilen och sa i alla fall några ord till alla. Och i vissa dagar så kanske inte var läge att prata, utan då kanske man bara gick in och gav dem en klapp på axeln eller en kram, och ibland så behövde man prata lite mer. Men jag tror att för mig så, även om vi inte hade 100% material eller att vi hade helt galet bra material, så arbetet där inne har ju gjorts med lika stort hjärta och passion, ja, oavsett liksom i slutändan. Och det tycker jag är viktigt att man belyser och verkligen tar på allvar. Mm.
Men kände du att du kunde lämna över det till Urban, eller kände du att du själv vill också så här vara med där och vara som en katalysator och bidra med att du ser och bekräftar deras arbete varje dag, även så att säga, när det inte var de här solskensdagarna?
Mestadels av jobbet, det skötte Urban, men jag vill absolut visa mitt stöd och mitt engagemang i både med och motgång. För jag tror också att det var och det är väldigt viktigt för mig i min ledargärning att man ska finnas för varandra i både med och motgång. Det är jätteviktigt.
Och Urban och du, ni var väldigt tajta utifrån er syn på så här, vilken atmosfär och vilken gruppdynamik som ni ville ha i ledargänget, såklart. Det hade ni. Det var som en viktig pusselbit när ni valde ut stöttapparaten, så att säga.
Absolut, och det som du säger, vi har haft väldigt många timmar pratandes både i telefon långt in på kvällar och även under tärningssituationer där man sitter och ventilerar saker både högt och lågt. Och jag tror att det har varit väldigt, väldigt värdefullt för oss båda.
Jag förstår det. En sak då som vi var inne på lite grann när vi pratade om det här med tränarstaben, som ju har blivit en förändring vad jag förstår, framförallt de sista åren då, att vissa åkare har nu då mera sina egna tränare, självklart sina klubbtränare, en hel del åkare kan ha sina pappor som tränare, de kan vilja ha egna upplägg och så vidare efter ett tag. Hur fungerar det om vi fortfarande förhåller oss till ledarstab, tränararbetet i en sån dialog och diskussion?
Det handlar ju om kommunikation och att försöka hålla uppe den så mycket det går. Men det är ju klart att ju fler externa personer man ska kommunicera med, ju svårare blir det att få det att fungera 100%. Jag tycker ändå att det har funnits en gemensam förståelse och respekt för att vissa saker det styrs av personliga tränare och vissa saker det leds av coacherna för laget, och i många fall också inom längdskidor, och framförallt ju mer etablerad du blir, så ju mer är ju också den enskilde utövaren eller den aktiva med och bidrar till sin egen träning och sin träningsutveckling. Där handlar det om att de tar ju också ett väldigt stort eget ansvar, vissa aktiva, och det tror jag var en liten faktor inför Sochi. Innan där så hade ta på herrarna till exempel. Jocke Abrahamsson har gjort ett fantastiskt jobb med herrlaget fram till 2012. Sen var det flera av dem som var väldigt mogna och redo att ta ett väldigt stort eget ansvar för sin egen prestationsutveckling i form av träningen. Och då fanns det vi med som bollplankstöd i det här. Och vi gjorde som sagt gemensamt mycket av den strategi och upplägg som vi hade tillsammans.
Om man jämför Vancouver 2010 och så senaste OS:et här då 2018. Den delen av förbundskaptensrollen som handlar om att parera, kommunicera och lägga ett pussel med åkarnas egna tränare. Hur mycket förändring har det blivit i arbete med den delen, så att säga, för en förbundskapten under de här 8, 9, 10 åren?
Den stora förändringen är ju att hela liksom landslagsstrukturen har ju växt. Och då tänker vi allt från, som vi pratade om nyss, Valla-teamet har blivit större. Det var fler coacher som jobbar runt de aktiva i landslagsverksamheten. Så förbundskaptenens roll har ju mer blivit att coacha övriga ledarteamet, och det övriga ledarteamet har varit de som haft den närmare dialogen med de aktiva och eventuellt personer runt den aktive utanför landslagets verksamhet.
Tycker du, Rickard, att ledarjobbet blir svårare i en sån ny värld, eller är det bara annorlunda?
Jag tycker att det är mer annorlunda. Det är två olika saker att se på det, som jag ser det. Det är ju att från att man kanske var mer inne i detaljnivåer i början, så blir det mer att man är inte och pratar om intervallerna ska vara 3 eller 4 minuter långa, utan det gör andra, och man är en del av att sätta upp. Man målar med stora penseln mitt på väggen, ja. Ja, och inte liksom att krafsa på listen. Liksom. Mm.
Vi har ytterligare en partner här i det här, och det är ju SOK. Hur samarbetar man med SOKs personal i förhållande till ett skidlandslag? Du har ju suttit på båda sidorna av bordet där nu sista tiden, kan man säga.
Mm. Absolut. Det fungerar väldigt bra, tycker jag. Och det som har varit är att då har man en ansvarig sportchef för olika idrotter som jobbar hos SOK. Då är det mot sportchefer som man jobbar. Och det blir också väldigt riktat mot de olympiska spelen. Vi har ju haft både 14 och 18 som jag var huvudansvarig för, var ju lite speciellt. Dels så hade vi hög höjd i Sochi. Vilket vi jobbade med för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att prestera på hög höjd. Och då har man ju då förmånen att ha en sportchef som kanske har väldigt mycket idrottslig erfarenhet med sig. Plus att den har väldigt mycket bra spetskompetens inom vissa områden runt omkring sig. Mm. Som kan vara med och bidra till prestationsutveckling. Och när vi hade Pyeongchang så var ju den stora utmaningen för oss att vi hade 8 timmars tidsomställning. Mm. Vilket vi inte var jättevana med inom längdskidor. Och då gäller det att hjälpas åt och bygga strax. Mm.
Att ta ut ett skidlandslag, hur mycket är så att säga att man, för det är ju så i ett skidlopp så är det väldigt enkelt att titta på den som åker fortast, den har varit bäst. Det är ganska enkelt. Det finns ju en del andra sporter där det är lite mera subjektiva värderingar. Men hur mycket tittar man på resultat, och hur mycket tittar man på potential, där man får se igenom kanske resultaten men kunna se lite längre fram när man tar ut ett skidlandslag inför en säsong? Kan du bara kort lite grann berätta hur det fungerar?
Om man tittar på, som du säger, den här barmarkssäsongen då, eller det halvåret av året som man inte tävlar, alltså sommartid, så då givetvis så grunden läggs ju med resultat. Mm. Och sen kan det absolut finnas att man ser en potential i någon som är yngre och mer man tror har är väldigt lovande som man kan välja att ta ut. Då.
Finns det så att säga att det ska vara x antal personer med i landslaget, eller är det flexibelt? Hur många killar, tjejer, hur många äldre, yngre, eller har man helt fritt där att välja?
Det är väldigt flexibelt egentligen. Mm. Och det blir ju lite dynamiskt utifrån vad man tycker för stunden på något sätt, vilket kan ibland kanske upplevas lite diffust, men det handlar om vad man skapar, som sagt, som du säger också, en bra gruppdynamik av en helhet. Mm. Ibland så tycker man att skärningen blir jättetydlig här, och nästa stund är den mycket tydlig, och då kanske det är vid 6 personer, och nästa gång, nej, men den är jättetydlig vid 9. Då tittar vi, kan vi liksom hantera 9 kontrast? Alltså, det handlar ju hela tiden om den totala mängden resurser, både rent personellt men även liksom rent ekonomiskt, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla som är med där. Mm. Sen är det ju alltid så att man kommer i diskussioner då kanske coachteamet ser på resultat på ett sätt kontra någon annan som väljer att se det på ett annorlunda sätt. Där har du, man kanske värderar olika placeringssiffror mot varann. Ja, då ska man sätta det i parentet till vad har övriga konkurrensen varit och så vidare. Så det är ju väldigt, väldigt svårt att sätta att det per automatik är att ja, klarar jag det här så då är jag med eller inte. Mm. Så det
skidåkare så att säga fastställt vid ett visst datum att nu är det de här som är med i landslaget den här säsongen? Eller kan man komma och gå lite grann beroende på prestationer under säsongens gång?
Skidförbundets träningsgrupper tar sig ut i slutet på eller andra halvan eller första halvan av maj, och då är ju den gruppen som man tillhör tills dess att första tävlingen sker i Sverige i november. Sen kan ju det förändras då, vilka som sen får ut åka världscup och VM och så vidare under själva säsongen. Men har coachteamet gjort ett bra jobb så ska ju stora delar av sommarträningsgruppen även vara basen under vintern. Sen kommer det alltid att vara en eller två som ramlar utanför ramen i den gruppen, samtidigt som att det är några som ramlar innanför den ramen som faktiskt har gjort ett fantastiskt jobb på egen hand och knyter näven i fickan. Eller kommer från något av de här lagen under som är med och liksom vill in i världscupgänget. Men det är förändligt, och det kan ju förändras från helg till helg.
Ja. Men det betyder ju också att det är ju en färskvara i allra högsta grad hur ett landslag ser ut.
Definitivt. Under vintern är det ju det. Men som sagt, jag tror man ändå inte upplever det så, för att du har ändå en stomme av en kärngrupp av de absolut bästa. De är ju med hela tiden. Sen kan det vara någon enstaka som man byter ut. Också.
Varför jag ställer den frågan är för att vi kommer in på nästa perspektiv på det här med gruppdynamik då. Och det är ju kanske det som man mest känner måste vara den stora utmaningen som skidledare. Det är ju att bygga ett lag när individerna då är konkurrenter, när det sen blir tävling. Och dessutom sen så är de i samma lag när det blir stafett. Hur jobbar man med det? Konkurrenter men ändå ett lag. Det här är otroligt spännande utifrån en skidtränares, skidförbundskaptens arbetsuppgifter.
Jag tror i första steget så ska man vara medveten om att alla vet ju om de här förutsättningarna, och det har varit väldigt fina förebilder, några av de absolut största stjärnorna att vilja vara en del av den här gruppen. Och sen handlar det om att försöka få alla en förståelse för att på resan fram emot de här tre pipen som är innan du drar iväg från ett individuellt lopp tills du passerar mållinjen, så fram dit så är det väldigt tufft att klara det själv. Men där och då under själva 10 km eller 15 km loppet, ja, men då är du ensam med din prestation, dina egna tankar. Men för att vara så optimalt förberedd som möjligt när du väl står där på startlinjen, så har alla ändå en ganska så stor förståelse för att lagkamraterna är viktiga. Både i träningssituationen, men inte att förglömma liksom vid middagsbordet eller på resan eller där vid sidan av i det sociala också. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt. Sen handlar det om att försöka sätta upp lite spelregler för varann, hur man ska vara och bete sig och förhålla sig.
Det där är väldigt intressant. Kan du bygga vidare på det lite grann? Hur man jobbar med gruppdynamiken, teambildningen, lagkänslan i skidlandslaget?
Det handlar ju om att försöka få den här delaktigheten och att de aktiva känner att man är en del av verksamheten tillsammans med hela tränarteamet och alla andra ledare som är här runt omkring, så att man verkligen känner att det här är ju någonting, det är en resa som vi ska göra tillsammans. Och det handlar ju om att försöka ha en trivsam miljö, och jag tror att många av, jag ska inte säga informella möten, men de här informella de här samtalen som uppkommer vid matbord, vid middagsbord och så vidare är väldigt värdefull. Och här försöka få en dynamik att man också kan sitta och prata tillsammans, allt från en vallare till en aktiv till en läkare eller vad det nu än må vara. Och här har vi haft en fantastiskt bra gruppdynamik, just i att det är väldigt naturligt att man inte, man går inte och sätter sig ensam vid ett bord, utan man sitter där det finns plats helt enkelt, oavsett vilka som sitter runt omkring borden. Och det tror jag har varit väldigt värdefullt.
Vill man att en skidåkare egentligen ska vara en perfekt lagspelare? Eller hur mycket vill man ändå att en skidåkare ska vara en väldigt driven, självständig, lite småegoistisk idrottsutövare som ska slå sig fram mot andra nationers åkare och vinna i de här duellerna mot Nordtug på upploppet exempelvis? Hur är balansen där mellan tankar runt det individuella arbetet och det, så att säga, det kollektiva grupparbetet?
Det är klart man vill ha de här individualisterna som vill göra det lilla sista för att kunna vinna loppen. Det är ju det någonstans som allting går ut på. Men som jag sa tidigare, så det är väldigt viktigt att på något sätt kunna se att vi kan bidra till varandra, för att ska man kunna vinna det här loppet kanske jag måste vara utmanad i vissa olika typer av träningssituationer. Och för att jag ska må som allra bäst så kanske jag måste ha den här lagkamraten som får mig till skratt. Mm. Så jag försöker hitta den här känslan av att det finns där. Sen är det såklart att det finns situationer i träning och vid sidan av då det absolut är en ganska hög spänning mellan olika personer. Mm. Allt från ledare, tränare till aktiva. Mm. Men det måste det också kunna få vara, och det är det jag pratar, just den här delen i respekt. Mm. Att det är ju inte på personnivå, utan det kan ju vara utifrån en professionnivå, och då måste man försöka särskilja på det här också. Mm.
Så här, Rickard, att ett minne som man har då framför tv-apparaten, det var ju Hällnäs OS-guld 2010 i skiathlon i Vancouver. Och då har man ju minnet av att Anders Södergren gjorde en otrolig insats, där man åtminstone fick bilden av att han kanske kände att jag kommer inte vinna idag, för det här kan bli en sputt och den vinner inte jag. Men där han verkligen åkte för att Hällnäs skulle få en så bra chans som möjligt i ett upplopp. Lite grann som någon form av hjälpryttare i ett Tour de France och så vidare. Och där känner man ju en otrolig sympati då med Anders Södergrens lojala agerande för en lagkompis. Om vi då tittar 10 år senare, så är det ju trots allt lite grann så att samhället har förändrats och en ny generation som kommer. Är det likadant idag på den delen, eller den typen av lojalitet och att man åker för någon kompis? Skulle det kunna hända även 2022 och så vidare?
Jag tror absolut att det kan ske i framtiden igen. Det man hade gjort inför 2010, som jag uppfattade, det var att man hade ändå pratat om det här. Man hade jobbat tillsammans som grupp att ha en målsättning att man skulle lyckas ta medaljer på OS i Vancouver. Och då gäller någonstans att se vad man har för styrkor och svagheter. Och hade loppet utvecklats på ett annat sätt, kanske det var mer lämpat för just Anders i det där fallet. Mm. Och det tror jag även kanske är i framtiden. Men en förutsättning för det är ju att man har ett så pass starkt lag som faktiskt kan hantera olika typer av strategier i ett lopp. Mm. Jag tror att på damsidan så finns det väldigt goda förutsättningar för det den närmaste tiden för Sverige. För nu har vi ett så starkt damlag i Sverige, så de kan vara med och sätta prägen på tävlingen mot konkurrenter. Mm. Och det har ju, tar det på här sidan, så är ju Norge och Ryssland väldigt starka och dominanta. Och de kan ju välja att göra det. Det ser man ju lite grann utifrån hur man väljer att ta ut lag till vissa tävlingar. Mm. Där man har kanske med en Kläbo på en 5 mil. Men han vet man om kanske inte är den åkstarkaste, men man vet också om att blir ett långsamt lopp och allt händer på slutet, ja, men då vinner han. Mm.
Men du upplever inte som att viljan till att åka för någon annan på grund av så som samhällsklimatet har förändrats är även annorlunda i ett skidlandslag idag, utan det är ungefär på samma sätt som tidigare? Eller det går lite grann på individ till individ kanske?
Jag skulle säga att det mer handlar om individ och personligheterna just där och då. Jag skulle inte säga att det har att göra med att det är någon form av förändring i det stora, absolut inte. Utan där handlar det mer om lite taktiska skills.
Stafett är ju någonting som verkligen attraherar så att säga, tv-tittarna och den som kanske inte ser på alla lopp som går på en säsong. Men så är ju stafett något som är otroligt intressant och spännande. Då skulle jag liksom vilja höra lite grann hur det fungerar när man tar ut ett stafettlag. När får åkarna reda på det? Hur mycket går på form? Hur mycket går på individuella egenskaper i förhållande till de olika sträckorna? Kan det finnas någon form av fight som man har haft med varandra i något tidigare lopp under samma mästerskap? Säg att två svenskar eller svenskor har fightats med varandra på sprintupploppet och den ene har fightat sig förbi på den andra med någon diskussion om vad det är rätt eller vad det är fel och så vidare. Och sen så ska de då bli kompisar och sen ska de köra i samma stafettlag några dagar senare. Alla olika parametrar som kan finnas med. Hur resonerar man när man sätter ihop ett stafettlag?
Det handlar ju om att försöka ta sig så fort som möjligt från start till mål, enkelt ut sagt. Men i den bästa av världen så är det ju ett väldigt tydligt vilket lag det ska vara. Och att de aktiva själva känner det under en längre period. Men så enkel är inte idrotten och det vet vi alla om. Att det är alltid en knivskarp gräns med vem som är... just utanför en startelva eller en start, i det här fallet ett stafettlag. Och det är alltid utmanande att hitta rätt i det här. Och det är som sagt, det är en balansgång hela tiden. Ofta så brukar man tyvärr måste ge beskedet ganska sent. Och kanske till och med... Som upplägget är under mästerskap så har det varit kanske en individuell tävling för damerna. Den kvällen måste man meddela vilka som ska åka stafett två dagar senare. Då kanske man dels är någon besviken över sin prestation som man kanske har gjort. Och så ska man komma med en diskussion om det här. Eller så är man faktiskt väldigt nöjd med sin prestation. Och så får man ändå ett negativt besked. Man tycker att jag borde nu kanske vara en del av det här. Eller man vet att jag är aktuell men jag vet... inte per automatik att jag har en plats i laget. Och det är som jag tycker den tuffaste delen av det här när man har haft det jobbet, det är just den biten. Och jag har också brunnit så himla mycket för just stafetterna, för det är en lagprestation och så. Där tycker jag att de som har hamnat precis vid sidan av också har varit väldigt, väldigt professionella och ändå hanterade utifrån rådande situationer väldigt, väldigt bra. Mm.
Hur många är involverade i beslutet? Nu menar inte jag att stafettlag där det är helt givet att det här är de fyra bästa och de är självklara vilka sträckor de ska åka. Men det där kan vara lite grann, säg på tjejsidan här till exempel, nu på slutet här har det varit väldigt många duktiga, väldigt hård konkurrens om vem ska åka vilken sträcka. Så hur många tränare är involverade, hur många personer är involverade i en diskussion om ett sånt beslut, vilka som ska till slut bli Sveriges lag på stafetten?
Först och främst så är det ju de landslagstränarna för... dam respektive herr då som resonerar tillsammans med landslagschefen och så kommer man oftast fram till det tillsammans. Sen kan det vara i vissa lägen där man gärna vill ha liksom ögon eller höra på kanske vad damtränarna vill höra, vad herrtränarna, hur de ser på det och liksom få höra deras bild av det. Och det är ju för att man på något sätt ska försöka skapa sig en uppfattning och en bedömning av att det är rätt lag som ska åka. Det kan också handla om att man diskuterar utifrån eventuellt troliga scenarion, vad gör andra länder och inte. Och det är också liksom sån här lite spekulationer utifrån hur man då själv ska formera sitt starkaste lag för att möta upp det.
En svår fråga i en sån här laguttagningsdel också, då kan jag relatera till andra, kanske mer lagbollsporter. Är det mycket externa krafter som vill vara med och ha synpunkter och påverka och trycka på i förhållande till laguttagningar på en stafett?
Det tycker jag nog att vi har varit ganska så Ja, men jag känner inte att vi har haft jättemånga externa som egentligen påverkar oss direkt. Men sen är det klart, jag menar, det är väl ingen hemlighet att du har väl lika många som tittar på tävlingen på tv, så många experter sitter i hemma-tv-soffan om man ska liksom hårdra det.
Ja. Jag kanske inte tänkte på tv-folket, men säg tränare som kanske papper till exempel, eller agenter, eller vad det nu kan vara för folk som är bakom idag skidstjärnor som gärna tycker att deras adept ska gå sista sträckan på en OS-stafett.
Det är aldrig några direkta sådana situationer som jag kan säga att jag har hamnat i. Sen kan det absolut vara så att man får veta att man ser på det olika, och det är klart att nära och kära vill ju sina väl och så. Det förstår man ju. Sen så får man ju försöka, jag försöker i alla fall aldrig att gömma mig bakom ett beslut. Jag vet att det finns de som tycker jag har tagit fel beslut tillsammans med mina tränarkollegor på vägen, men jag tar gärna en dialog eller en diskussion runt om det är någonting. Och sen som sagt, så det enda man kan göra i den situationen, det är att försöka förklara hur man har tänkt och varför man har gjort som man har gjort. Sen så tror jag inte att man kan ha en förväntan av att man ska bli överens eller få en förståelse för varann, utan det enda man kan göra det är att försöka förklara så gott man kan utifrån hur man har tänkt och varför man har gjort som man har gjort. För det är ofta det landar kanske i en magkänsla. Och hur uttrycker man en magkänsla kontra någonting annat? Ja, det är inte alldeles enkelt.
Nej, men det är bra. Det är många, många ledare inom många sporter som nog känner precis samma som du sa här förut, att det är den tuffaste biten att vara ledare och behöva välja bort individer som man tycker har gjort sig förtjänt av att vara med och som man tycker väldigt mycket om. Nu kommer vi in på en annan avdelning här på Coach Meet Coach. 5 snabba svar, Rickard. Här får du inte tänka för länge, utan här ska det komma ett snabbt, spontant svar. Är du klar?
Ja.
Skate eller klassiskt?
Skate.
Bron eller bäck?
Båda.
1, X, 2. OS-guld i sprintstafett eller ett VM-guld i en vanlig klassisk stafett?
OS-guld.
Oxfilé eller husmanskost?
Oxfilé.
Val di Fiemme eller Holmenkollen?
Val di Fiemme.
Härligt. Bra, då går vi vidare. Nästa teman vi ska prata om är mentala faktorer. Vi vet alla som har hållit på med idrott att det är väldigt, väldigt viktig del i en prestation och i många, många fall helt avgörande. Hur har ni jobbat och din erfarenhet av att bygga en individs självförtroende och för den del även en grupps självförtroende med skidlandslaget under dina år?
Först så hamnar vi igen på individnivå, och då är det ju faktiskt att där kan man ha flera har ju sin egen mentala rådgivare som de jobbar tillsammans med. Och utifrån den person man är, vart man står någonstans och hur man liksom ska ta nästa steg och så vidare, och vad man har för egen målbild med sitt idrottande. Jag försökte vara ganska noggrann med att inte sätta upp medaljmål i form av så här många medaljer ska vi ta, för indirekt så kan det också innebära att man kan börja räkna vilka är det som borde ta medaljer och så vidare. Så för mig var det väldigt viktigt att vi pratade om att vi skulle vinna medaljer i lagtävlingarna, för det var någonting som vi skulle göra tillsammans. Sen givetvis så skulle vi förbereda oss så bra som möjligt för att ta medaljer individuellt också, men inte sätta tydligt mål på så här många ska det vara. Sen handlar det om att få individerna att tro på sig själva. Men tittar man, om jag ska liksom titta tillbaka på de här bra mästerskapen och vad som jag upplevde var det absolut viktigaste. Så det är ju när man känner att man har haft en fantastisk harmonisk pre-camp, alltså sista veckan inför, att vara i en god sinnesstämning. Det är lätt till skratt, och som jag sa, att den här anspänningen inte är för skarp, utan att då kunna ha personer som kan vara med och bidra till lite skratt och lätta upp stämningen. Det tror jag är väldigt värdefullt. Mm. För då hamnar man i en bra harmoni för att kunna prestera. Mm.
Har ni också en laget en beteendevetare, psykolog, eller har alla åkande sina egna sådana?
Vi har inte haft någon som har varit kopplad så, som har jobbat på hela laget på gruppnivå. Sen har det funnits någon som har jobbat lite grann ibland mot vissa coacher, mot hela coachgruppen. Mm. Men sen också så har ju varje enskild utövare sin egen då, och det kan ju vara att det är samma för några. Mm. Så, och det där, här hamnar man ju ibland, inte allt för ofta, men med några tillfällen så har vi kanske hamnat i situationer där det hade kunnat funnits ett behov för att ha haft det i gruppen. Mm. Tittar vi liksom, just som du säger, att gruppen är ändå ganska så utmanande i från ytterligheter åt två håll då, så tror jag att det ändå det bästa har varit att man har haft sin egen. Mm.
Men är anledningen till att ni inte så att säga har haft någon mental tränare är att egentligen att alla har sina egna hemma och det blir lite kaka på kaka?
Ja, det kan man säga. Mm. Och framförallt sen har vi som sagt kunnat jobba lite mer, att vi har haft någon som har jobbat mot coachgruppen som kunnat fått med sig en del bra saker för att utveckla hur vi ska bemöta de aktiva i olika lägen. Och i vissa nivåer så kan ju tränaren ha en dialog med den aktiva och den mentala rådgivaren. Så det blir som ett trepartsavtal eller dialog mellan dem hur man ska hjälpas åt. För här är det ju... jag tror att det är väldigt viktigt för att nå maximal utdelning, så gäller det att ha en god förståelse för alla delar. Och där blir det väldigt värdefullt att coachen, den aktive och i det här fallet den mentala rådgivaren jobbar tillsammans. Mm.
Stina Nilsson är ju ett exempel på en åkare som man åtminstone utifrån får en bild av att hon är ju extremt mentalt stark, den tjejen. Det verkar som att desto viktigare lopp det är, desto bättre är hon. Och hon är som allra bäst när det är en final i de allra största mästerskapen. Och helst omgiven av 4-5 norskor så är hon som allra bäst. Hennes mentala styrka som hon har, hur mycket av den är din bild av att den är medfödd på något sätt? Eller hur mycket av den är sånt som så här, hennes omgivning på olika sätt har jobbat med att få henne till att bli så mentalt stark? Det är en stor fråga, jag förstår det, men har du några lite grann tankar runt det?
Jag tror att en stor del någonstans är med, för att sen tror jag det handlar om att mer tror jag den mentala rådgivningen hon har haft runt sig, det handlar ju på något sätt att bemästra allting som sker i form av ens utveckling. Du kan ta Linn Svahn som har gjort en fantastisk resa nu. Jag tror att när de är där ute i spåret så är de lite killers som verkligen går igång på den största utmaningen om man triggas av det här. Men sen tror jag att det finns ett stort behov av att kanske ha stöd och support med saker runt omkring just det som sker i själva skidspåret. Mm. Och därför så blir ju den här en väldigt viktig och väldigt betydande person för de här olika aktiva i alla fall. Men jag tror att mycket av det, just det där lilla sista edgen, det tror jag är med för. Mm.
Om vi vänder på kuttningen då, så kan det finnas några skidåkare som man känner ofta vinner i november och så vidare. Men när det sen kommer till februari, de här stora tävlingarna, så har de inte klarat av att leverera lika bra i förhållande till sin kanske normala nivå och talang. Vad tror du det beror på utifrån så att säga, det här mentala, och hur jobbar man med den typen av så att säga, åkare där de inte riktigt får ut sin potential i de här stora mästerskapen? Finns det någon speciell arbetsmetodik som man har där med de mentala delarna?
Det finns inget man kan säga att det ska ske på ett visst sätt. Utan det här handlar ju om återigen att man måste gå till varje enskild
Ja, självklart. Det är individuellt.
Jobba utifrån det. Så det är jättesvårt att säga att det ska vara på ett si eller så sätt. Men jag tror att här har vi ju många olika delar. Som vi sa, tar vi Stina som exempel, så hon har ju jobbat med en mental rådgivare över väldigt, väldigt lång tid. Men jag tror att hon har ju haft vissa saker med fött. Tar vi Johan Olsson, han sätter en väldigt stor betydelse till den mentala rådgivningen, till att han lyckades, och att det tog ganska lång tid av in i hans karriär till han hittade rätt. Jag tror att vissa delar har liksom funnits med honom, men det handlar mer om att någon har varit med och hjälpt han att hitta rätt och hur han ska förhålla sig till de här olika utmaningarna som han ställs inför. Men det är absolut väldigt viktigt att ha den delen med sig för att kunna prestera när det gäller som mest. Och där tror jag, som jag sagt, för lagets del liksom på gruppnivå, så handlar det väldigt mycket om att jag tillsammans med tränarkollegor och hela organisationen, det handlar väldigt mycket om att skapa bara en god harmoni och en stämning i laget. Så tror jag att väldigt mycket är vunnit där.
Det blir ju under en resa mycket medgång, och så blir det en hel del motgång också. Det är i all verksamhet, i all elitidrott. Ibland vinner man, ibland förlorar man. Det gäller alla lag. Har du några sådana här korta saker som du känner att det här är väldigt viktigt att vi gör i medgång, och det här är väldigt viktigt att vi gör i motgång?
För mig i medgång så var det väldigt viktigt att vi faktiskt att vi firade, att vi gladdes åt när det gick bra, och att vi försökte ta med oss den energin vidare. Och det är sådana exempel som jag kommer så väl ihåg efter Sochi och damernas stafett, när det skulle vara blomsterceremoni. Då hade vi redan innan började haft en liten tradition att alla som jobbade runt laget, dels som hade stått ute på spår i olika funktioner, men även hela vallateam, alla mediciner, alla kom upp och var med i liksom den här euforin av glädje. Jag kommer så väl ihåg att några av vallarna sa, men vi har inte tid för att killarna kommer upp och ska testa skidor inför morgondagens stafett. Och jag vet att vi sa det, men då får de vänta. För ni ska hit och liksom lapa in av den här energin först, sen får ni gå och liksom ta tag i det. Och det tror jag har varit väldigt viktigt, att stanna upp i en väldigt, kanske väldigt kort tid, men jag tror att den har varit betydande för att sen liksom ta nästa steg vidare, för att känna att jag har varit med och bidragit till det här nu, och ta med den energin, och sen går jag tillbaks och så vänder jag bladet och så börjar jag jobba med nästa dag och nästa förberedelse. Det tycker jag har varit väldigt viktigt i medgång.
Om vi tittar på motgång.
För mig är det egentligen samma sak. Då handlar det på något sätt att sluta upp runt saker som inte gått riktigt bra. Då gäller det på något sätt att kanske samlas, försöka utvärdera vad som har inte fungerat kortsiktigt. Men sen framförallt så handlar det väldigt, väldigt mycket om att försöka återigen samla energi och samla kraft. För har vi vunnit mästerskap till exempel, så i Pyeongchang hade vi någon sådär just stolpe ut på här sidan, samtidigt som kanske damerna tog någon medalj. Men det går bra, samtidigt så har man lite stolpe ut, hur ska man förhålla sig till det hela? Men då gäller det gäller att försöka, i alla fall där och då under pågående mästerskap, så kan du inte göra så stora förändringar. Då försöka hitta de positiva delarna och försöka bygga vidare på dem inför nästa dag. Sen måste man vara ödmjuk efteråt, utvärdera, fundera på vad är det vi kan göra annorlunda, hur ska vi liksom ta nästa steg på ett liksom större perspektiv. Men under ett pågående mästerskap så det är väldigt svårt att göra så stora förändringar. Då gäller att försöka hitta det bra och liksom gjuta kraft och mod i hela organisationen. Mm.
När man sitter hemma i tv-soffan och tittar, så vi var inne på stafett förut och det här med att hantera tuffa situationer. Om jag tittar tillbaka lite grann, minnen där man har haft en stor sympati för åkare när det har gått dåligt. Mitt första minne, det är nog tyvärr ett negativt minne, det är skid-VM i Falun 74, stafetten där när Hans-Erik Larsson tappar skidan på första sträckan där. Jag tänker på Niklas Jonsson i hemma-VM 93 var det väl, på stafetten också där. Det var en tuff resa för honom. Vi har ju såklart det här med Jörgen Brinks sista sträcka var det väl på VM 2003. Och då känner man ju väldigt starkt när man liksom är, när man lever i idrottsvärlden, så vet man hur tufft det är när det går dåligt. Så känner man ju starkt för de här åkarna när de får den typen av upplevelse, eftersom det är nästan som man missar en straff på övertid i VM-finalen när det står 0-0 lite. Ja. Och då känner man, de här åkarna som får den typen av tuffa upplevelser idag 2020 eller under din resa, vilket stöd har åkarna efter en sån, så att säga, lite mer dramatiskt tuff upplevelse i ett skidlandslag idag?
Jag skulle säga att det är en bra uppbackning, och då hamnar vi igen just på att beroende på vad behovet är, så finns i princip det stöd som den enskilde behöver. Mm. Allt från, det kan ju vara att man har coacherna på laget, man har en coach på hemmaplan. Sen kan det vara att man har mental rådgivare, och har man inte det så kanske man kan få möjligheten att få det fall det skulle liksom vara att man känner att man behöver det. Så att det finns, men sen är det ju återigen som det är en lång resa att vandra från att tycka att ja, men jag har kunnat lämna det bakom mig och kunna gå vidare. Det är inte, det finns ju ingen liksom facit för hur man ska hantera det. Utan det handlar ju väldigt mycket om från person till person. Dels så skickar man själv är att lämna någonting bakom sig och liksom titta framåt. Och här tror jag ju faktiskt att också gruppen har en väldigt stor betydelse mot varandra. Mm. Framförallt om vi pratar om de här situationerna som du säger nu, att man har åkt en stafett, man kanske känner att jag är den som har förstört för ett lag och sådär. Där upplever jag alla de fantastiska medspelare och lagkamrater, att man stöttar varandra enormt mycket i de situationerna om det skulle vara att det uppstår. Den kan ju vara någon som blir jätteglad för en femte plats och någon blir jättebesviken för det utifrån vad man själv har för ambitionsnivå med en tävling. Mm. Och där kan det vara större utmaningar. Hur mycket ska jag våga visa min besvikelse och inte och så vidare. Mm. Det gäller ju liksom att tänka. Där kan det vara mer utmanande hur man ska hjälpa varandra i gruppen. Men överlag så tycker jag att de var fantastiskt duktiga på det, framförallt de aktiva själva.
Mm. Ja, men det är bra. Men där får man ju en sympati när man sitter hemma och tittar på tv när det händer någon sån sak. Speciellt när det blir en sån väldigt uppskasad tävling då, som ett VM eller OS. Eller inte minst när det är på hemmaplan, så att säga. Min bild, jag kommer inte ihåg allt såklart, men Niklas Jonsson kom väl tillbaka ganska snabbt efter den grejen, vad jag minns i alla fall, utifrån hans. Så han repar sig.
Han var ju väldigt ung då, men absolut, han kom ju tillbaka. Så du har ju en sån här situation med ett lyckligt slut som jag själv fick uppleva. Det var ju när Lars tappade skidan på
ja, precis.
OS-stafetten i Sochi. Det är klart att pulsen skenar iväg ganska fort, men vi var ju bara ostoppbara där och då. Mm. Och därför så fick det ett lyckligt slut just den situationen.
Det är bra. En annan sak som vi ska prata om nu, det är lite grann om det här med en skidåkares taktiska kunnande och taktiska smartness. För att ta några exempel, Johan Olssons fantastiska VM-guld på 5 milen då i Val di Fiemme, var det 2013 var det väl, och stack iväg redan efter 15 kilometer och körde hela racet själv och vann. Ett sånt där lopp som ingen glömmer som såg det. Charlotte Kalla har massor av sådana segrar där hon har gjort fantastiska bra lopp. Hellner i sprinten i VM i Holmenkollen 2011 där i rycket i Hellnerbacken mot Nordtugge gubbarna där. Det normen en dröm och mardrömmar fortfarande om det rycket där. Stina Nilssons OS-guld i sprint exempelvis nu senast. Fantastiska bra liksom, fysiska prestationer självklart, men också smarta lopp. Smarta beslut, smarta värderingar, smarta dispositioner av loppet. Inför ett lopp, hur jobbar man med såna här taktiska delarna med åkarna? Gör man det individuellt eller i grupp eller i både och? Kan du berätta lite om det?
Det är väldigt olika. Tråkiga svar. Men som sagt, nu kommer vi till den individuella delen av det, idrottandet där man kanske... Man pratar nog lite grann om det här på ett åkarmöte kvällen innan med lite olika förutsättningar, vad man tror ska hända i loppet, lite grann vad har man själv för strategi och så vidare. Men antingen så kanske man redan innan eller även efter det här reflekterar mer själv tillsammans med coachen lite mer på djupet om hur man ska tänka rörande den här tävlingen eller den här prestationen. Sen tror jag, precis som du säger, du pratade om Charlotte, du pratade om Marcus och Johan här. Jag tror att, och Stina, jag tror att någonstans också så finns det en instinkt hos de här personerna som gör att, jag tror att Marcus fick en instinkt att han skulle bara göra det där i sin Hellnerbacke i Lejonkulan borta i Oslo. Jag tror inte att det var uträknat 100%. Sen kan det vara som vi sa, man vet om vart är min styrka på en bana. Precis som vi var inne på Anders och Marcus från Vancouver, att men det där är ett parti där jag är väldigt stark. Men du vet ju inte att du är i läget att du kan göra på det sättet. Nej. Som du önskar göra, utan du har ju ändå personer i din omgivning som du också ska hantera, som du inte vet riktigt hur de väljer att göra. I alla fall om du pratar sprint och de delarna. Tar du ett individuellt lopp som när Charlotte vinner 10 kilometer på VM i Falun, så då har hon en väldigt tydlig strategi som hon har jobbat fram tillsammans med personlig tränare. Och det här är någonting som hon har jobbat över tid, hennes mentala rådgivare och så vidare, att man har ett mindset, hur ska hon förhålla sig till den tävlingen. För då blir det ju mer, som jag sa, då är det jag själv mot klockan, min egen prestation, mina egna tankar som styr mer kontra de här masterloppen och liknande, där det faktiskt är även personer som är runt omkring mig på ett annat sätt.
Men även i den typen av lopp så blir det ju kanske då det taktiska kanske ligger lite då mer på det, ska vi säga, skidåkningskreativa planet än på någon taktisk förbestämd strategi.
Då är strategin snarare precis som du säger, då kan det vara en strategi, hur tar jag, nu låter det enkelt, hur tar jag mig snabbast från A till B. Men det är ju lite det handlar om utifrån återigen mina styrkor, mina kvaliteter och hur banan ser ut, så handlar det om att hitta vart, eller okej, jag öppnar i bra fart, jag vill känna att jag är med bra till första tidspasseringen, och sen så vet jag om att vid 5 kilometer då ska jag lägga in en stöt för att skrämma konkurrenterna eller vad det nu månne må vara då.
Hur mycket av den egenskapen av en skidåkare är medfött och hur mycket är sånt som man har lärt sig genom träning eller coaching av en tränare?
Jag tror att när det handlar om de individuella loppen, så tror jag att man kan vara med och bidra en del. Sen framförallt om vi tittar på sprint, då kan ju coacherna stå och se andra lopp. Alltså du har flera kvartsfinaler, hur ter sig de olika kvartsfinalerna, vilket spår ser ut att glida snabbast, är det 1, 2, 3? Här kan man ju som coach vara med och ge mer specifika råd till den aktiva. Det ser ut som att det går snabbast om du står i mitten, spåret det glider lite fortare är vår uppfattning. Så där kan man ju ge mer direkt feedback under pågående tävling då, från kvartsfinal tills det är en final. Medans i det andra så individuella loppen kanske är mer en ett långsiktigt arbete som man gör med visualisering, och man lägger upp olika träningspass som ska vara direkt anpassade för att göra en prestation på ett visst, på en viss tävling.
Vem är den bästa så att säga, skidåkaren utifrån det här med taktisk smartness som du liksom har upplevt under din resa?
Det är ju helt fenomenal. Man kan tycka vad man vill om honom.
Ja, det kan man.
Han har retat gallfeben på oss med just den delen, att han har den där förmågan. Men han har verkligen haft förmågan att vara vid rätt position med rätt tillfälle. Och, man kan ju känna lite patriotiskt att hur kommer det sig? Ja, men det är inte en slump, tror jag. Nej, utan nej. Det finns en tanke med det hela tiden, varför han är vid rätt tillfälle, vid rätt tidpunkt. Mm. Så att det är för mig enormt taktisk skills. Mm.
Mm. Härligt. När man jobbar och som tränare, så är ju en viktig del, det är ju det här att man tittar på vad som händer och varför det händer och så vidare. Analys, feedback, reflektion. Kan du berätta lite om hur man jobbar med analys och feedback med ett skidlandslag?
Det blir ju som sagt individuell idrott. Man jobbar ju med analysen på, som coach eller tränaren med den enskilde utövaren. Och det här gör man ju egentligen hela året. Och framförallt så har du ju en väldigt lång uppbyggnadsperiod där man kanske också satt upp en del tydliga mål. Att det här ska jag utveckla. Och här har man ju... Jag kan gå till mig själv. Ibland har man lyckats följa upp och pricka väldigt rätt med vissa. Och vissa har man haft en målsättning med, fast man kanske på något sätt inte har riktigt lyckats pricka liksom vägen 100%. Så det blir inte lika tydligt att det har skett en förbättring i just det. Mm. Och då är det ju svårare med analysen. Men det gäller att försöka ha en tydlighet. Och det handlar om att sätta upp ett bra mål. Men sen utifrån målet skapa kanske ett delmål. Men också ha en tydlig strategi för vart jag är på väg. För att har du ingen strategi så är det ju svårt att nå ett mål. Och har du inget mål så vet du inte vad du ska utvärdera. Så att det tycker jag är viktigt att ha. Först sätta upp ett mål, sen ha en strategi för hur jag ska nå mitt mål. Mm. Jag tror att det är viktigt att ha delmål på vägen, och då är det lätt att sen jobba med reflektion och utvärdering av det här.
Eller i form av samtal oftast, eller använder man även bilder från lopp, eller hur jobbar man med analysen på det sättet?
Oftast så är det väl ändå med... samtal utifrån hur man upplevt saker. Sen kommer det mer och mer. De senaste åren så har analys kommit in framförallt inom sprint lite mer, där man tittar på olika, där man kanske har varit och tävlat samma bana flera gånger, så kan man säga att ja, men i den här nedförsbacken är det bra att försöka ha den eller den positionen. Men den vill kanske alla ha, och då blir det ju till slut, vi har ju sett det vid några tillfällen, att alla står och väntar på varandra för att ingen ska åka först ner för backen och så vidare. Nej. Så att det är klart att det finns sådana delar också.
Men det är på, om man jämför lite med andra idrott, exempelvis handboll, där de har jättemycket med bilder och olika, titta på hur man anfaller och så vidare. Och i fotboll är ju vet, jättestort det här med olika klipp och så vidare. Men det blir mer så att säga, taktiska delar på sprint, eller kan det även vara i form av att man analyserar skidtekniska detaljer där man jobbar med bilder?
Skidtekniken jobbar ju sig väldigt mycket med bilder där man filmar och tittar på hur man ska göra för att utveckla sig rent åktekniskt. Och här kan man ju då, det är väl en av de tillfällen där man kanske också använder sig av konkurrenter för att se hur de löser en uppgift, för att själv försöka utveckla sig i att lösa uppgiften ännu bättre. Så i det fallet så kan det absolut handla om att man använder sig av bilder och tittar på dels konkurrenter, andra aktiva, men även också framförallt på sig själv för att se hur man ska kunna utvecklas och lösa det rent åktekniskt bättre.
Det är något som har Hur länge har man jobbat med det och hur är utveckling på det? Och känner du att den är väldigt stark nu eller är man ungefär där man vill vara på den teknologiska delen av analysarbetet?
Den känner jag, den bara går framåt hela tiden genom att det kommer nya sätt och nya möjligheter. Men jag menar, att använda sig av videofilm, titta på det, det har man ju gjort väldigt länge.
Ja, varför jag frågar Rickard är ju för att i en del andra idrotter så har man börjat känna nu att det har nästan gått för långt. Det blev för mycket fokus på bilder, det blev för mycket, alltså det blev så mycket information så det, till slut så blev det ett jobb i sig att bara sålla informationen, men där är man inte in och skidorna ännu.
Nej, det ska jag inte säga att man har kommit dit, det Nej. Tycker jag inte, utan jag tycker fortfarande, men det är ju samma sak här, det gäller ju någonstans att vara lite selektivt. Mm. Det går ju inte att titta, det är ju inte så att man sitter och analyserar varje lopp, varje klipp.
Nej.
Utan det kan ju vara, om man vet om att det är någonting, alltså det är ju jättelätt att säga att jag ska utveckla allt, men man kanske ändå måste ha vissa prioriterade områden.
Mm.
För det blir ju väldigt svårt, som jag sa, att liksom kunna hitta, om jag ska bli bättre på en specifik sak, då måste jag kanske också träna på den. Ska jag bli bättre på åka upp för eller diagonala, ja, men då är det ju det jag ska titta på. Då kanske man inte ska lägga kraft på stakning och annat samtidigt. Då kanske inte man hinner få det arbetet så att man får önskad effekt.
Ett annat ämne som är svårt att undgå när man pratar längdskidåkning, det är ju vårt grannland Norge då. Jag har ju bott i Oslo i många år och jobbat där som fotbollstränare. Jag älskar att åka upp till Holmenkollen och ta en fika där och titta ut över Oslofjorden. Och norrmän är ju helt galna i skidåkning och de åker ju skidor på ett helt annat sätt i skolan och så vidare än vad vi gör i Sverige. Det kan man nog konstatera. Så att de har ett helt annat råmaterial att jobba med på antalet skidåkare. Men om vi släpper den delen och tittar mer på själva arbetet som innefattar coaching, ledarskap, tränardelen. Vad är det, finns det där som du tycker att norrmännen gör bra? Vad kan vi lära av dem? Eller är vi väldigt lika där? Är vi, ja, det kanske är svårt att säga att det finns något som de gör bättre än oss. Vi gör säkert bättre än dem. Vad känner du vi kan lära av norrmännen?
Nej, men de är ju fantastiskt duktiga. Det är inget tvivel om det. Jag tror att tittar man på längdskidor så är det en nationalsport nummer ett. De har fantastiska förutsättningar med snö i väldigt stora delar av sitt land, i alla fall ett par månader per år. Vilket vi inte har samma förutsättningar för i Sverige.
Nej.
Vi kommer därför, tror jag, få väldigt, väldigt svårt att över tid kunna matcha på bredden över en hel världscupsäsong. Men vi har ju haft ändå möjlighet att kunna utmana dem under kanske mästerskap och liknande. Men där har ju vi dragit nyttan av att vi kanske inte haft lika många starka åkare. Man brukar ju prata om det, att hade Johan Olsson varit norrman kanske han aldrig ens hade kommit till start.
Nej.
Men i Sverige hade vi inte den konkurrensen, så han hade ändå möjligheten att förbereda sig på ett optimalt sätt utifrån sina förutsättningar som han hade kanske inför ett mästerskap. Men hade han varit norrman hade han aldrig ens fått starta på grund av att konkurrensen är så stor. Och där tror jag att vi har varit duktiga i Sverige just på det, att fokusera mot specifika tävlingar. Titta Charlotte till exempel, fantastiskt hur hon har lyckats pricka formen till VM och OS och verkligen varit bäst när det gäller. Och det har ju varit ett litet signum tycker jag för Sverige. Så. Den är det ju. Vi har mycket att lära, tror jag, av just runt miljöerna som de lyckas skapa tack vare att de har väldigt många duktiga aktiva.
Mm.
Alltså miljöerna där de är dagar mellanläge.
Mm.
Det tror jag är en väldigt viktig faktor som har gjort att de har som gör att de lyckas väldigt bra.
Det här med rivaliteten är ju, det är ju någonting som sporrar, det driver, det skapar intresse och så vidare. Men bakom kulisserna här, är det så att man utbyter erfarenheter med varandra? Eller är det mycket hysch-hysch mellan länderna på olika sätt hur man jobbar?
Jag ska inte säga att man utbyter erfarenheter så på detaljnivå, men nästa stund så, jag menar, tar vi till exempel vissa av lägerorterna, dit åker ju alla ungefär samma tid, så man ser ju lite grann vad de andra gör. Men man vet ju inte exakt i detalj, och man pratar aldrig riktigt om det så detaljerat. Sen så tycker jag att det är en väldigt god ton mellan länderna, även om det däremellan kan vara en ganska offensiv ton mot varandra också när vi väl är i vissa tävlingssituationer.
Det är väl mest notugg kanske?
Ja, men det finns andra som man känner att man vill småretas med ibland också. Så är det ju.
Men det är klart att det är ju... Det måste ju vara en härlig drivkraft och stimulans och kunna fightas Sverige och Norge med varandra. Utifrån norskt perspektiv så känns det ju ibland som att det är det absolut viktigaste som finns, det är att vinna mot Sverige. Så att den rivaliteten där är ju härlig, absolut. Det måste ni ju känna också som håller på.
Ja, absolut. Jag skulle säga att den har varit väldigt avgörande många gånger, just som du säger, när man ska lägga ner sin själ i jobbet. Så det är klart att man vill ju man vill vinna, man är en tävlingsmänniska, det är därför som man vill göra det här, och det är klart att det känns ju extra härligt att få spurta ner Norge i det sammanhanget.
Bra, Rickard, vi ska avsluta här lite grann också och prata om ditt nya jobb, Skidskytteförbundet, lite mer planering, administration och så vidare blev kanske i den rollen än förbundskaptensrollen. Utifrån känns det så här att skidskyttelandslaget, det känns ju som att de är kända för en ganska så att säga auktoritär ledare då i Wolfgang Pichler, även om inte han har varit där hela tiden. Men att han har varit väldigt drivande och ganska hårt och styrt landslag, och det känns ju som att de har inte på samma sätt det här med lite egna tränare och lite grann solo-varianter som man kanske har haft inom längdåkningen, utan att de har varit lite mera grupp, tajt och så vidare. Jag vet inte om det stämmer, men det är den bilden som man får utifrån. Hur känner du att komma in och jobba där, och berätta lite om dina tankar?
Först ser jag väldigt mycket fram emot att få bli en del av svensk skidskytte. Det längtar jag verkligen till. Tittar man så tycker jag att det idag också är en väldigt, väldigt bra sportslig ledning runt landslaget, med Anna-Maria Uusitalo som ansvarig sportchef och Johannes Luka som head coach för vårt A-landslag. Och det är de tillsammans med övriga tränarteamet som leder A-landslaget, och sen har vi tränare för våra andra landslagsverksamheter också, givetvis. Och där är precis som du säger, här jobbar man ju, och de har ju, landslagscoachen är även coachen för de aktiva som är med. En stor skillnad här är ju också att samtliga landslagsaktiva bor i Östersund och verkar i Östersund. Man har också gemensam träning på ett annat sätt på plats i hemmamiljön, kontra liksom, det är inte bara landslagsläger utan även i hemmamiljön. Och en viktig faktor, det måste jag ödmjukt säga utan att jag har en jättekunskap om den, det är ju just skyttemomentet som är någonting annat, och där du kanske behöver ha någon som är med och ger dig feedback på ett annat sätt än om du ska gå ut och bara springa i skogen. Så det finns en annan, liten annan typ av kravställning i det här. Och jag tror att det har varit en framgångsfaktor för svensk skidskytte, just att ha alla samlade på samma plats, att man är där och utmanar och driver varandra till utveckling.
Ja, det känns ju verkligen som att det är ett gäng som är under stor frammarsch. Det har ju hela tiden fyllt på med nya spännande åkare hela tiden, och det blev väldigt, väldigt spännande att följa jobbet där. För din egen del, din egen utveckling, hur jobbar du med din egen utveckling rent konkret för att bli en ännu bättre ledare, coach?
Egentligen skulle jag säga att det handlar om samma sak som första dagen jag tog mig an det på skidgymnasiet i Järpen. Jag vet knappt hur många år sedan det är sen jag senast har hört det där. Men det handlar om att vara nyfiken och lyhörd. Försöka ta in från personer i ens omgivning och personer som jag tycker gör väldigt bra saker. Och försöka ta det till mig och som vi var inne på tidigt i samtalet, så Pekka Eriksson sa någonting väldigt bra för mig, och det var det att du ska lyssna och du ska lära av andra, men glöm aldrig att göra om det till ditt eget. Mm. Och det är just det att jag kan inte kopiera vad någon annan gör, utan det handlar om att ta till sig saker och försöka att forma det utifrån den person man själv är för att liksom uppnå optimalt resultat. Mm. Det är någonting jag jobbar med. Sen har man ju, såklart några personer i ens omgivning som man ventilerar och bollar saker med för att försöka och utveckla så mycket som möjligt.
Och det är det som är så spännande med ledarrollen, att man blir ju aldrig fullärd och det kommer hela tiden nya infallsvinklar.
Det kommer nya infallsvinklar och sen också att försöka söka sig till nya utmaningar som faktiskt också utmanar en att ta nästa steg. Och det är väl någonting jag i alla fall känner mig lite mer trygg i idag. Det är ju att faktiskt kliva utanför komfortzonen ibland och faktiskt utmana sig för att se det som just en utmaning. Tidigare kanske man såg, om man inte lyckades, om jag ska backa bandet, då kanske man såg det som ett misslyckande och att det var dåligt. Men idag försöker jag välja hellre att se det som att jag lär mig någonting av det. Och kanske har nytta av det i något annat sammanhang. Mm. Så att det inte blir lika kännbart. Mm.
Mycket spännande. Rickard, som avslutning ska du få nämna ett konkret exempel där du känner att du har gjort ett väldigt bra ledarskapsarbete. Där du kan känna att du som du är stolt över under din karriär. Det kan vara precis vad som helst.
Ja, det måste jag säga ändå är dagarna borta i Sochi. Mm. De är väldigt, väldigt stolt över att vi höll uppe den energin. Och framförallt redan på pre-campen så hade jag fått ett råd att varje morgon du går till frukost så ska du gå ner och känna dig vara stolt och du ska visa att du tror på ditt gäng. Och det var någonting som jag verkligen tänkte på varje dag när jag gick till frukost, att kudden ligger kvar i sängen och man på något sätt är pigg och alert och möter kollegorna med och de aktiva med en trygghet och ett leende. Det känner jag verkligen var med bidrag. Mm.
Och det ska du verkligen vara stolt för. Det var fantastiskt att följa era framgångar där. Rickard, tiden går. Stort tack för att du ville ställa upp här i Coach Meet Coach. Och lycka till med det nya jobbet med skidskyttelandslaget.
Tack så mycket.
Ha det bra. Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.